en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd hälsar välkomna till en ovanligt späckad måndag, Frida. Vi har matchen på Tottenham Stadium där du var. Allt kaos, allt efterspel. Vi ska såklart prata om det. Manchester Uniteds sämsta start i Premier League någonsin. Helt sjukt. Manchester City förlorade mot Wolves. Pedro Neto ser ut som, jag vet inte vad, Lionel Messi. Everton gjorde det mest Everton man kan göra, bygga upp lite momentum och sen rasera allt på Goodison. Ja, det finns så mycket att prata om. Det är faktiskt helt galet. Jag vet inte när vi klev in i ett avsnitt med så här mycket potentiella rubriker att ta oss an på förhand.
Man har minne som en guldfisk också i fotbolls sammanhang nu för tiden. Det händer så mycket, det är så många matcher, men jag håller med. Det var ovanligt mycket som hände den här helgen. Det kändes i alla fall så.
Ja, och det som det såklart har pratats allra mest om, det är matchen mellan Tottenham och Liverpool. På förhand ju såklart toppmatchen för helgen. Två lag som var obesegrade med bra momentum och ambitioner. Men en match som började väldigt lovande. Två lag som spelade offensiv fotboll. Men en match som kommer att handla om så mycket annat, Frida. Curtis Jones utvisad. Luis Diaz, ett korrekt mål. Felaktigt bortdömt och VAR som inte kliver in. Sen Liverpool ner på 9 man efter Diogo Jota att dra på sig 2 gula kort på ganska kort tid. Och så det där självmålet på slutet. Jag vet inte vad... Vi måste någonstans börja, för det är så mycket av efterspelet har handlat om det här bortdömda målet som Luis Diaz gör. Ganska strax efter att Curtis Jones då visats ut, skulle då ha lett fram till 1-0 för Liverpool istället, så vinkas av för offside. VAR gör ingenting, säger nej, check completed, ingen åtgärd. När alla med en tv framför sig kan se att han är ganska klart onside. Ja, matchen spelas, sätts igång. Tottenham springer ner och gör 1-0 bara någon minut, om ens det, efter det här. Det har fått jättestora konsekvenser, eller konsekvenser vet jag inte vad det har fått, men PGMOL, då domarorganisationen, har gått ut med en ursäkt, menar på att det här var ett human error som låg bakom att VAR helt enkelt inte lyckades göra sitt jobb den här gången.
Nej, jag satt ju med en liten skärm framför mig och kunde ju inte avgöra huruvida han var onside eller inte. Den var helt enkelt för liten. Jag kan tänka mig, om man satt framför tvn så var det betydligt enklare att kunna säga att han faktiskt var onside. Men det är väl klart att man såg att han, oj, det där kan inte ha varit mycket. Men det som blir så parodiskt i det här fallet, det är ju dels det här att man tror att man kan lita på VAR. Men framförallt vad det är för misstag som sker där då. Att VAR-rummet alltså tror att linjemannen höll nere sin flagga. Så att de bara säger klart till Simon Hooper, som då förstås tror att okej, det var offside, de bekräftar det. Då sätter vi igång spelet med en frispark för Tottenham. Och det är just hela den biten där man känner att vad är det som sker? Visst, mänskliga misstag inträffar. Men jag är samtidigt så förvånad över att ingen griper in. För visst, jag kan förstå det här att regelboken måste följas. Och att i samma sekund som Tottenham slår den där frisparken så kan man inte går tillbaka. Men ibland måste man sluta vara sån paragrafryttare. Det hade räckt att de hade skrikit ihop hos öra då. Nej, 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 det var onside. Och visst, det hade blivit en stor grej av det i efterhand. Men det hade väl varit ett bättre efterspel. Nej, det hade ju varit ett bättre efterspel än det här. Det här blir ju bara... Ja, men det blir ju komiskt, det blir ju... Hur ska vi någonsin kunna lita på VAR efter det här? Om det nu var någon som gjorde det innan. De har ju ställt till det rätt så många gånger. Bara den här säsongen får man ju säga med diverse domslut där man har känt att vad är det här exempelvis då när Man City fick sitt mål godkänt mot Fulham. Det var ju också en sån där situation där man reagerade och det mänskliga faktorn var involverad. Men det här blir ju... Det här är ett steg längre och jag förstår inte riktigt vad vi ska ha VAR till om det här ska få förekomma. Det är helt obegripligt för mig.
Nej, det är tredje gången jag kan komma på den här säsongen där man har varit rätt överens om att VAR inte helt enkelt har fyllt sin funktion överhuvudtaget. Det är Manchester City-målet, det är också Onana-situationen mot Wolves i första omgången och sen är det här. De andra två är ändå bedömningsfrågor. Det här är inte en bedömningsfråga. Det här är bara rätt och slätt fel.
Det är ett kommunikativt misstag. Och det tyckte jag att jag märkte. Man märkte också för då när de släppte den här videosekvensen över Man Citys mål mot Fulham, då tyckte jag att man kunde höra hur dels varummet har någon sorts panik, men också domarna ute på planen. Alltså att rent kommunikativt så verkade det inte flyta på riktigt så som det oftast gör när domarna kommunicerar med varandra. Mm. Och jag kan tänka mig att det var likadant i det här fallet, för att om vi vänder på det, varför ropar inte linjemannen så fort han drar upp sin flagga eller höjer sin flagga? Så som jag har förstått i alla fall, så ska han ropa omgående offside, offside eller någonting sånt, så att varummet uppfattar att han har höjt flaggan. Så att man kan ju faktiskt dra det så långt också att det är uppenbarligen någonting som har brustit från domarna som var på plats på Tottenham Stadium till varummet och tillbaka då till Simon Hooper. Mm. Så att det är hela processen som har misslyckats.
Ja, verkligen. Nej, men alltså jag får känslan av det som när man är på innebandymatch med sina barn, vilket jag är ibland, och det sitter 12-åringar i sekretariatet och låter ge målet åt fel håll på tavlan och domaren får blåsa av och säga, hörni grabbar, nu har ni tryckt fel på tangenten. Det är den nivån på det här misstaget ungefär, känner jag. Som att det sitter 12-åringar i sekretariatet. Så var det med det?
Sen finns det ju den delen också att de här domarna som satt i varummet, att de dömde en match i Förenade Arabemiraten i torsdags och sen så flög tillbaka. Det tog ju 16 timmar eller någonting sånt för dem. Och att det var många på insidan som kände att kan de verkligen vara klara i skallen nog för att kunna sitta i varummet under en sån här Premier League-match. Så att det finns ju den faktorn inte också, men det är svårt att veta vad det var som på något sätt ledde fram till detta.
Initialt var den stora diskussionen, alltså före matchen var färdigspelad, Curtis Jones röda kort, där det framförallt i Storbritannien och i media och experter som man lyssnar på där, väldigt många som tycker att det där är inget rött kort. Jag har lite svårt att förstå det. Jag tycker att det där är... jag tycker han har otur, Curtis Jones, eftersom foten liksom glider över bollen och träffar honom. Jag tycker samtidigt att även om det inte finns en intention att skada, så tycker jag att det blir farligt spel liksom. Jag har inte några problem med det röda kortet.
Alltså det jag har problem med, det är att när Hooper skickas ut i sin VAR-skärm så får han se en stillbild av den här situationen. Och en stillbild säger inte, eller ger inte en klar bild över hela situationen, tycker jag. För att när man ser det på video så ser man ju hur det är inte så illa som det ser ut, helt enkelt. Utan Curtis Jones, precis som du säger, och han har ju lite otur också, men hans fot glider ju stort sett över bollen. Och det tycker jag förmildrar hela situationen. Så att hade det varit så att Hooper inte hade skickats ut till sin VAR-monitor, så att Curtis Jones bara hade fått ett gult kort, jag hade inte protesterat massivt, för jag tycker vi har sett många av den typen av situationer där man har tänkt att ja, det är väl orange eller på gränsen till rött, men att huvuddomaren har fattat beslutet att det bara är ett gult kort, och då tycker jag på något sätt att man kan acceptera det. Så jag har lite problem med vad det var för bild som Hooper fattade det här beslutet ut efter. Men ja, visst, jag kan väl köpa att det är ett rött kort, men som sagt, jag tycker att det blir lite fel när det levereras på det sättet till huvuddomar. Mm.
Det är ändå sånt som kan hända, och man ska vara riktigt ärlig, alltså så här, före VAR, problemet med domslutet runt målet där, det är ju ett VAR-problem, för hade det här hänt före VAR-eran, om man säger att en linjedomare missar en offside med en meter, en halv meter, det hände då, man fick tugga i sig det. Alltså vi minns ju väldigt många liksom antingen korrekta eller felaktiga mål som har då antingen godkänt eller inte godkänts. Problemet är ju här ett VAR-problem, att VAR finns och ska då enligt men allting som VAR kostar i form av hur det liksom fråntar spelets rytm, hur det fråntar supportras omedelbara glädje. Ja, men allt det där som är kritiken mot VAR är ju, blir ju på något sätt meningslöst om man inte ens kan lösa en sån här svartvit sak.
Ja, och det som blir jobbigt också är att varje helg i Premier League blir ju som någon sorts försökskanin. Eller det känns som att det är så, och att man kan inte riktigt slappna av. Varje gång det blir mål så sitter man där som på nåla och tänker, blir det godkänt, för att VAR kan eventuellt hitta någonting fel med det. Och det är det jag tycker är trist, att det har tagit bort glädjen. Jag har ändå försvarat VAR, och jag tycker att det finns bitar av VAR som fungerar bra, men nu har jag känt så stor frustration under de här senaste månaderna att jag tänker att låt oss bara skrota det. Behåll de delarna som funkar. Och Alisson lyfte ju också efter matchen det här med att vad hände med det här chippet som man sätter i bollen som kan läsa av offside, som man hade under VM, som kallades
just det.
Ja, det kallades ju för en succé. Vad hände med det? Så att det finns bitar av de tekniska hjälpmedlen där jag tror att det kan vara väldigt bra, men jag menar, om den mänskliga faktorn, precis som du är inne på där, om den fortfarande ska spela in i VAR-beslut, vad är då grejen med det?
Ja, precis. Det blev i alla fall 1-1 i halvtid där, efter att Cody Gakpo hade kvitterat Heung-minsons ledningsmål. Sen i andra halvlek så kommer Thiago Jota in, drar först på sig ett gulkort som ju inte är någonting egentligen, och sen så gör han ju ett mycket dåligt beslut i att skicka ut en fot och ta det andra gula kortet.
Det är ju
efter Simon Hoopers efter Darren Englands VAR-beslut så är väl Diogo Jotas andra gula kort det sämsta beslutet som fattas i den här matchen.
Det är ju inte ofta som Klopp inte ägnar en spelare en blick överhuvudtaget. Nej. När han kliver av.
Det var frostigt.
Det var silent treatment där. Mm. Jag tror inte att det var så trevligt i Jotas huvud när han kliver av i det fallet.
Och det är klart att 11 mot 9, det blir ett liksom... det blir som Jürgen Klopp sa efteråt, hur många matcher har man ens sett 11 mot 9? Det är ju extremt ovanligt. Spelarna är inte vana vid det. Liverpool krigade. Dominic Szoboszlai fortsatte springa. Jag vet inte hur mycket han sprang under den här
de
matchen.
De gjorde det så bra.
Alisson fick sträcka ut vid ett par tillfällen och plocka fram sina riktiga galna räddningar. Tottenham fortsatte, men det är också svårt för Tottenham här, för att de har inte heller spelat mot ett lag som med bara liksom 9 spelare försvarar sig på det här sättet. Det märks att de också blir liksom störda i sitt spel av de här, för ganska lite händer. De har de här situationerna där Alisson gör superräddningar på, det är väl 2 stycken. Sen har de egentligen inte speciellt mycket mer fram tills att Joel Matip med matchens sista spark med de tröttaste benen och det tröttaste huvudet man kan tänka sig skicka bollen i eget kryss från nära håll.
Det var ett bra avslut.
Ja, det var ett fint avslut. Och Tottenham, vi måste ju säga någonting om Tottenham också, vi kan inte bara prata om Liverpool och domslut. Tottenham fortsätter att imponera, de fortsätter Vi ska komma in lite på det här med momentum som har kommit av sig på andra håll. Det momentumet som på något sätt har hållit i sig, det är ju Tottenhams. Som nu seglar upp och är en poäng bakom Manchester City i toppen. Och det här är även Ernst smekmånad. Den vill aldrig ta slut.
Nej, och det var fullständig fest inne på Tottenham Stadium av förklarliga skäl.
Såklart.
Och publiken känner ju på något sätt att de har fått sin klubb tillbaka och de spelar den här Angels då, Robbie Williams låt, de har skrivit om låttexten som en hyllning till Postecoglou. Tycker väl att den låten är lite för långsam egentligen för att passa till Postecoglous fotboll. Det skulle ha varit Let Me Entertain You istället av Robbie Williams, precis. För att det är så det känns. De bjuder ju på underhållning från början till slut och det är det man vill se som fotbollsåskådare idag. Man vill inte se pragmatiska tränare som tar för lite risker och lägger i handbromsen. Och på något sätt så har ju Tottenham-spelarna också fått tillåtelse här att ja, men de får göra lite vad de vill så länge det är med ett offensivt tänk. Och Richarlison, han startade ju till vänster här i frontlinjen, vilket väl var lite överraskande. Det var många som trodde att Son skulle kliva ut där istället så att Richarlison skulle spela centralt. Men jag tyckte det fungerade bra och 1-0-målet där, den passningen som James Maddison slår, linjebrytande, splittrar Liverpools försvar helt. Och sen så lägger Richarlison fram inlägget där till Son. Det var ju faktiskt väldigt fint och väldigt signifikativt för Postecoglous fotboll. Sen vet jag inte om kamerorna plockade upp det, men Richarlison hade ju en interaktion med Klopp också vid sidlinjen där Richarlison tryckte till Salah lite i ryggen när de brottades om bollen och sen tittade Richarlison på Klopp som att han liksom så här, åh ja, kolla här, jag är påslagen idag, jag är med, jag kommer att fighta så jag är allt. Och Klopp bara så här, okej. Okay. Det var, nej, han var verkligen på hugget, Richarlison. Och jag är imponerad också av mittbacken, Mickey van de Ven, säger man väl på svenska / holländska, här säger de ju van de Ven. Roligt namn hur som helst att säga. Och en bra mittback också. Han ser alltid lite trög ut de första meterna om man tänker, herregud.
Han är ju vrålsnabb. Han är hur snabb som helst.
Ja, han är supersnabb, men han är lite slö i början och sen får han upp farten. Och det var ju någon gång som han bara tog bollen och rusade ut på vänsterkanten och sen rakt mot, ja men rakt uppåt. Och det är väl inte många mittbackar som kanske hade känt att de vågade göra det så här ett fåtal matcher in på sin Premier League-karriär. Nej. Så att ja, de fortsätter att vara modiga, men visst, de fick det jobbet där andra halvleken och en hel del hjälp den här gången för att få med sig alla 3 poängen.
Ja, han hade en situation där. Det var visserligen mot Cody Gakpo, som väl inte är den snabbaste spelaren på planen, men där han var helt överlägsen i löpduellen. Det var inget snack och jag vet inte. Det är väl tidigt, men man får lite den här, alltså Van Dijk i början, han kom till Liverpool, kanske till och med Southampton, Van Dijk som ju var också fruktansvärt snabb på den tiden. Han har ju tappat lite av den där snabbheten nu. Men att han är lång och stor och duktig i duellspelet, men också när det kommer en boll över och det blir en löpduell med en forward, så är han, kan han matcha den speeden över sig liksom 30-40 meter. Och det är ganska, det är inte alla mittbackar som kan det. Det är ruskigt effektivt vapen om man vill spela offensiv frejdig fotboll att ha en mittback som faktiskt kan springa i kappen försvarare, för att du kommer få bollar över huvudet på dig som du måste springa i kapp om du ska spela den fotbollen.
Ja, det är intressant också, jag tänkte på att tillägga det, för att jag träffade ju Robert Vilahamn i fredags som ju är tränare för damlaget i Tottenham. Och jag tycker det är intressant också hur Tottenham har bestämt sig för att både här och damlaget ska spela ungefär likadant, att man ska ha samma filosofi. Och det är inte så att Vilahamn spelar exakt likadant som Postecoglou alla gånger, men de är ungefär stöpta i samma tränarform. Så att jag tror faktiskt att Tottenham har något riktigt bra på gång här, inte bara för herrlaget, för det ser vi ju, men även för damlaget som ju inte har varit med och konkurrerat med de riktigt stora än. De spelade dessutom.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
De har hyfsat bra i sin öppningsmatch mot Chelsea, även om de förlorade. Så att, nej, det är en klubb som mår bra i nuläget. Så kan man ju konstatera.
Onekligen. Vi tar oss därifrån då till Old Trafford. Manchester United kom från en fin mitt i veckan seger mot just Crystal Palace. Amrabat hade kommit in, han hade satt avtryck, man hade gjort mål, vilket så har varit ett problem. Det såg positivt ut efter en trevande säsongsinledning. Här var det där anfallsspelet från ligacupmatchen som bortblåst, Frida. Istället är det Crystal Palace som gör 1-0 genom vem var det nu som gjorde målet?
Andersen.
Det var Joakim Andersen förstås. Jättefint mål på fast situation där en grym träff han får. Och United har liksom inget svar. De får inte till det där anfallsspelet. Marcus Rashford har fått mycket kritik den här säsongen, såg igen, jag vet inte, det är ändå, när någonting händer så är ju Marcus Rashford för det mesta inblandad. Bruno Fernandes, han springer och han krigar och han river och sliter, men får liksom inte heller loss någonting. Och matchen slutar då helt enkelt 0-1, Crystal Palace med 3 poäng, och Ten Hag får konstatera att det här är den sämsta inledningen för Manchester United någonsin i Premier League-eran.
Ja, och 34 år totalt sett. Jag tycker att det är för få som kliver fram och tar ansvar. Jag menar, Bruno Fernandes, han gör vad han kan, men han kan inte göra allt heller. Och precis som du säger, då är ju Rashford en sån spelare som har varit med rätt länge nu. Han är inte jättegammal, men han har ju ändå spelat x antal säsonger. Han förkroppsligar Manchester United och vet vad det innebär att spela för klubben. Jag tycker inte han kliver fram så där särskilt ofta när det kniper, utan egentligen mest när det passar honom. Man kan inte lägga så mycket ansvar på Höjlund. Han har precis kommit hit.
Nej, precis.
Han försöker anpassa sig, och han har ju faktiskt sett lovande ut ändå, får man säga. Men nej, de gör helt enkelt för lite mål. De hade ju totalt 19 avslut eller någonting sånt där i den här matchen. Men det kändes ju inte som att särskilt många av dem var speciellt heta. Sen gör ju Palace fyrbackslinje, gör det väldigt bra. De är kompakta, de agerar stabilt. Och Hodgson har ju faktiskt, ja, vad är det nu? Det är väl 5 matcher som han är obesegrad i rad på Old Trafford i Premier League. Så att han har ju ett väldigt fint facit mot Man United, även om han då förlorade i Liga Cup-sammanhang tidigare i veckan. Men nej, Man United är ute på djupt vatten här, och det är frågan vad Ten Hag måste göra för att han ska få rätt på dem igen. De har ju sina skadeproblem och sådär, men det är ju framförallt framåt som man känner att det inte riktigt klickar.
Nej, det gör det inte. Och sen har man ju såklart problem på vänsterbackpositionen. Nu fick Amrabat kliva ner och spela där. Det är ju inte hans bästa position, och man hade ju behövt honom centralt i mittfältet tillsammans med Casemiro. Kommer Mason Mount in här tillbaka efter skada, startar den här matchen, gör väl inte heller speciellt mycket väsen av sig, ser trubbig ut tycker jag. Och det är klart att har man då haft spelare som Hannibal Mabry, Garnacho, alltså spelare som kanske på hemmaplan med lite det momentumet kanske hade kunnat uträtta mer, är väl känslan. Ja. Pelistri startar till höger, det är också spelare såklart man hoppas väldigt mycket på, men det går för trögt, det är för idéfattigt, det ser lite lojt ut i anfallsspelet, och det kan man ju inte riktigt anklaga Hannibal Mabry för, att se loj ut i de matcherna han har fått spela. Samtidigt, de har betalat enormt mycket pengar för Mason Mount. De måste få igång honom på något sätt, och han är liksom handplockad utav Ten Hag för att spela den här rollen. Men nej, det har inte varit en bra start på hans Manchester United-karriär, och det har inte varit en bra start för Manchester United överhuvudtaget, som vi precis har nämnt ju.
Nej, de går inte framåt i alla fall. Nej. Det känns ju snarare som att de tar steg bakåt. Mm. Och det vill man ju inte som tränare när man har haft en säsong på sig att på något sätt sätta grunderna. Då vill man ju ta nästa kliv, men det har de inte gjort.
Nej, man ska komma ihåg att alltså Manchester United är inte i en ombyggnadsfas just nu. De är i en fas där de ska utmana, där de ska liksom ta sig mot toppen, om det så är i Champions League eller om det är i ligan eller ja, egentligen alla tävlingar man spelar. Det var det som man har fått, den där säsongen, man har fått laget, man har gjort investeringarna och nu ska man, och då får man den här starten på säsongen. Och det är klart att det finns skador som påverkar, men det är inte så mycket skador. Det känns inte som att det är det som är huvudproblemet heller. Och Ten Hag, det har varit stökigt runt laget, det har varit mycket annat som har tagit fokus, men ja, det är inte tillräckligt bra i alla fall. Vi tar oss därifrån då till Wolves, Manchester City. Pedro Neto, vad är det för form han är i? Det där första målet han gör, han vinner bollen själv mot Phil Foden på egen planhalva, och sen bara slaktar han hela Citys vänstersida. Först Phil Foden som han springer ifrån, och sen Ake som han bara liksom skakar av sig i den duellen ner, och sen så blir det till slut ett självmål då utav Ruben Dias, men vilken prestation utav Pedro Neto.
Han har varit sensationellt bra inledningsvis här på säsongen, och han var ju likadan i mötet med Liverpool.
Ja,
och jag tyckte det var intressant, för att hela Wolves var väldigt bra mot Liverpool under första halvleken, och sen så kliver man yta i andra halvleken och sen så steppar Liverpool upp, de gör ett par byten och så får de ny energi i kropparna och så tar de hem segern i slutändan. Och man satt ju med känslan att det skulle bli likadant i den här matchen. Så just därför tycker jag att det är extremt strångt av Wolves att de höll sig lugna, kliver ut, och till och med när Man City kvitterar så lyckas de få in segermålet. Ja, jag tror inte det var många på Molly News som hade trott det när de vaknade på morgonen. Ja, men alltså, vilken fantastisk stämning också på arenan.
Nej, men alla kände ju det när Alvarez skruvar in den där frisparken. Du vet, det är också den, liksom, den typen av mål. Ja, men här plockar de fram den där kvaliteten som de har, som motståndarna inte har. Alltså den där högsta nivån. Nu kommer det smälla till där. Nu kommer Haaland få ordning på fötterna härifrån. Men så blev det inte. Haaland såg blek ut i den här matchen.
Ja, verkligen. Jag menar Craig Dawson. Alla som lyssnar på den här podden vet att jag älskar Dawson över allt annat. Och han var ju... Nej, han höll koll på Haaland. Ihop med Kilman också, ska jag säga. Båda två gjorde det väldigt bra. Men Haaland hade ju bara, jag tror det var ett avslut totalt. Och det är inte ofta man ser honom göra ett så pass blygsamt framträdande. Och all cred till Wolves mittbackar för det, för att de var fenomenala från början till slut.
Ja, men det centrala mittfältet som under våren när Manchester City var den här verkligen ångvälten med Rodri och Gündogan, var ju här Kovacic och Matheus Núñez. Och det är klart att det är helt annorlunda. Rodri är såklart kvar i klubben men avstängd efter sitt röda kort. Och det här är ju antagligen mittfältet som kommer ställas mot Arsenal nästa helg. Det blir intressant att se ifall Pep skruvar på det, för att de fick ju inte fatt i den här matchen. Och trots att, jag menar, kvaliteten i Jerome Doku, Phil Foden, Julian Alvarez och Haaland där framme och allt det där, det fanns, så just det där att de aldrig fick riktigt tag i mittfältet gör att vi kanske får se Calvin Phillips till slut ändå från start i Manchester City. Han kom in här med en halvtimme kvar ungefär. Oscar Bobb klev in i halvtid.
Ja, det är väl också oroväckande, höll jag på att säga. Det var väl inte så snällt sagt, men Nej. Det är väl oroväckande för Nunes del, som ändå värvades in för mycket pengar. Och han fick ju inget trevligt välkomnande direkt av Wolves-supporterna. Och jag tror faktiskt att det kan ha väckt någonting på hela Molineux. ja, men hela den här grejen då, att supportarna inte har glömt vad Nunes gjorde, att han kostade en massa pengar och sen så blev det inte så mycket av det i alla fall, och så gick han till Man City.
Mm.
Men de hittade inte balansen där på det centrala mittfältet. Kovacic hade ju den lite mer sittande rollen, och vi har ju pratat mycket om det, att ja, men hur bra Man City har hanterat alla sina skadetapp, och det är ju inte bara Rodri, det är ju Kevin De Bruyne och så vidare, ja. Men i det här fallet så ser man ju att, ja, men hur viktig just Rodri är, och frågan är om han inte är den absolut viktigaste nyckelspelaren de har. Och precis som du säger, det här är ett gyllene läge för Arsenal att få med sig någonting. De ligger en poäng bakom i tabellen. Tänk om de skulle besegra Man City då. Ja, då lever det i allra högsta grad igen, och det är ju precis det vi vill. Vi vill ju ha en tabell som ser ut så här, så att det kanske ändå var tur i oturen att Rodri drog på sig det där röda kortet för oss objektiva åskådare som liksom vill ha den här dramatiken.
Man ska ju komma ihåg att sen Rodri kom så är han alltså den spelaren som har spelat flest minuter av alla i Premier League.
Precis.
Ja. Och det i ett pepplag som roterar som ingen annan i stort sett.
Så obehagligt är också hur utvilad han kommer vara när han väl kommer tillbaka. Ja. Ja. Roligt också att jag sa objektiva fotbollssupportare eller åskådare. Det är vi ju kanske inte riktigt, men vi är ju hyfsat objektiva ändå.
De är få.
Ja, sant.
Intressant också, vi har ju haft lite frågetecken runt Gary O'Neill. Han gjorde det jättebra med Bournemouth. Skulle han klara av det här? En helt annan situation. Wolves som blev liksom övergivna utav Julen Lopetegui 2 dagar före premiären. Han gör ju något väldigt spännande här, för att han ställer upp en helt ny formation inför det här mötet med en 5-4-1 som har ju inte spelat tidigare med Wolves, och får ju en väldig utdelning på det, uppenbarligen. Jag menar, att besegra Manchester City är ju nästan ingen som gör. Kredd till Gary O'Neill.
Ja, jag tycker att han är en jätteskicklig tränare. Han gjorde det bättre med Bournemouth än vad han har fått cred för egentligen. Mm. För att han hade inget bra spelarmaterial där och lyckades ändå vända på hela säsongen. Sen tyckte jag inte att det var fel att Bournemouth valde att bryta med honom, för att vill man testa någonting nytt så är det ju bättre att se till att göra den förändringen under sommaren, även om Iraola ser ut att få det tufft han också nu. Men nej, Gary O'Neill har jättestor respekt från spelarna, och jag har bara hört gott om honom, och han kan fotboll. Det har märkts sedan han gjorde sin första match med Bournemouth, och att kan tweaka på saker under matchens gång. Så att, nej, det var nog skönt för honom att få med sig de här 3 poängen. Det är en sån här seger som man kan njuta av lite extra länge, tror jag. Mm.
Ja, absolut, absolut. Vi tar oss vidare till Goodison Park. Oket Goodison Park, som vi har varit inne på, att nyckeln för Everton är att få med sig Goodison på sin sida igen, och det efter ett par fina prestationer. Vi satt här för en vecka sedan och pratade om ett Everton som har hittat ett sätt att vinna fotbollsmatcher igen. Sean Dyche har äntligen fått sin prägel på det här laget. Nu kommer de vara svåra att slå. De har fått tillbaka Calvert-Lewin som ser pigg ut igen. Allt det där var ju som bortblåst. Jag visste, Calvert-Lewin gjorde ett mål till slut som var en trasslig situation. Men att förlora då på hemmaplan mot Luton av alla lag. Laget som man nästan misstänkt inte skulle ta några poäng allt den här säsongen. Luton gör det jättebra. Luton gör ju en Everton-match här. Gör mål på hörner, är svåra att slå, stygga i närkamperna. Tajtar till alla ytor som finns att spela på. Och Everton tillbaks ner i källan igen.
Ja, sen har vi ju faktiskt påpekat att Luton har blivit bättre och bättre.
Så är det.
Att man ändå har känt på sig att de kommer inte gå hela säsongen utan att plocka en enda poäng. Och här är det som du säger, de spelar med, ja, men det är inga krusiduller. De spelar till sina styrkor, de tog vara på sina fasta situationer. Och det är ju speciellt det där med, och det är ju det man tycker att jag hade önskat att Lutens seger var den primära storylinen här, men det blir ju inte det med tanke på Vilken urusel start Everton framförallt har haft på hemmaplan. Har inte plockat en enda poäng, typ. Och jag menar, ja, vad ska supportrarna känna varje gång de går dit? Det är inte som att man går dit och känner att ja, vilken kul dag det ska bli. Och förhoppningsvis så vinner Everton. Utan det är ju på något sätt ett självförtroende i botten. Trots då att det såg ut som att det skulle vända. Och att Sean Dyche hade tutat i dem lite nytt hopp. Men nu är de tillbaka på ruta ett igen. Vilket, nej. Man vet knappt vad man ska säga mer än att Sean Dyche sitter väl inte... Han hänger väl inte löst, för det finns ju ingen som kan sparka honom uppenbarligen i ledningen. Och de är ju mitt inne också i en period där de håller på att bli uppköpta av den här amerikanska investeringsfonden. Men nej, de imponerade inte i den här matchen. Visst, det är ju samma visa igen egentligen, det här med att ja, det är väl klart att de hade kunnat få in ett mål eller två mål till, men de kommer ju inte, och släpper man då in mål dessutom, då hamnar man ju i den här situationen.
Någonstans har vi varit inne på att det finns ändå liksom spelare här. Det finns spelare som är tillräckligt bra för att ta tillräckligt många poäng för att rädda ett nytt kontrakt.
Det som måste sägas om Dyche också, det är ju att jag tyckte i alla fall, eller så upplevde jag det, att ju fler ändringar han gjorde rent taktiskt under andra halvleken, desto värre blev det. Ja. desto mindre tryck fick Everton. Och det är också oroväckande. Som om att han inte känner sitt lag riktigt. Jag vet inte, men det var mycket som var off med Everton i den här matchen och mycket som var väldigt rätt med Luton.
Ja, onekligen så. Vi tar oss vidare till Birmingham och Villa Park. Aston Villa, Brighton 6-1. Och då ska man komma ihåg att Brighton hade högre expected goals än Aston Villa i den här matchen.
Men man är ju inte, det blir ju alltid någonting galet med Brighton. Antingen släpper de in hur många mål som helst, eller så gör de hur många mål som helst framåt. Det är ju sällan, det blir något mellanting.
Ketchup-effekt på Ollie Watkins efter att han spräckte nollan här förra helgen.
Verkligen, och inför ögonen på Gareth Southgate också. Det är roligt det där att varje höst i Premier League så är det någon engelsk striker som kommer in i ett flow, och så ropar alla om att han ska in i landslaget. Men å andra sidan, om både Ivan Toney och Callum Wilson och hur många som helst har fått chansen, så kan väl Ollie Watkins också få chansen, tänker man så småningom. Alltså,
jag har ju länge tyckt att Ollie Watkins är en av ligans absolut bästa anfallare.
Han har hela paketet.
Ja, men han har verkligen det. Och även om kanske Ivan Toney har stoppat in några fler bollar, eller Callum Wilson spelat i ett bättre lag eller haft bättre... Jag tycker att Ollie Watkins är en skickligare fotbollsspelare än båda de två. Han kan mycket mer. Och för mig hade han varit självskriven i det engelska laget. Han hade knackat på startelvan för mig.
Oj, ja. Vem skulle du då peta?
Alltså, det beror ju på hur man ställer upp. Det är klart att Harry Kane, ja. Harry Kane är svår peta. Men jag menar, jag tycker att Ollie Watkins är så pass bra att han borde vara i den konversationen.
Sen ibland så han gör många mål under en period, och sen ibland så har han ju tendens att försvinna lite. Han har inte visat upp. Han måste nästan bli ännu mer.
Mm. Han har inte haft en jättebra start tidigare här på säsongen, och det har gått lite upp och ner. Men jag tycker även i perioder då han inte gör mål så är han så jobbig att möta, och han lyckas med så mycket. Han löper hela tiden, och han testar backlinjen med sina löpningar och med sin touch och sin teknik och sitt sätt att spela på hela tiden. Så att jag är väldigt förtjust i honom. Och det var ju intressant det här också. Vi har ju pratat mycket om att Aston Villa med Unai Emery. Ja, det är klart de kommer ta hem Europa Conference League. Jag menar, de har ju den bästa tränaren för att vinna en sån liga. Det man glömmer i den konversationen är ju också att det är en... För det här var två lag som var ute i Europa i veckan. Att Unai Emery är ju också... en tränare som vet hur man förbereder ett lag för en sån här vecka. Och De Zerbi var ju inne på det, att vi led av att ha varit iväg med Europaspel, och det var svårt med förberedelserna. Vi var inte riktigt där. Och det där är ju någonting som Unai Emery har gjort så mycket och varit så skicklig på under liksom det senaste decenniet är han väl en av de absolut mest framgångsrika tränarna i Europaspelet, och precis det här märktes det ju, att det var en tränare med mer erfarenhet från den här situationen mot en annan. Jag menar, vi vet ju hur duktig De Serbi är, vi har ju hyllat honom hur mycket som helst, men här var den erfarenheten vägde rätt tungt helt enkelt.
Alltså till och med Watkins sa ju det, att han underskattade hur svårt det är att bära den här Europa-ryggsäcken, om vi nu ska kalla den för det. Så att det är ju, det har nu kommit som en chock för många, precis som du är inne på. I Brightons fall också, så får man väl komma ihåg att visst, de har ju fått lite djup i sin trupp, men djupet är ju inte så djupt ändå. Nej. Samtidigt som man då spelar i Premier League, det är en väldigt tuff liga, varenda vecka så väntar en match som man måste ta på 100% allvar om man ska vinna den. Nej, det är inte helt enkelt, så vi får väl se hur det går för båda de här lagen. De fick inga bra starter heller på de här Europa-äventyren.
Nej, det fick de ju faktiskt inte.
Måste vi nämna också Villas tröjor, va? Som har dragit så himla mycket rubriker.
Ja, det kan vi göra. De andas inte.
Nej, de blev väldigt svettiga och det lyftes redan efter första matchen. 5 minuter in så dröp de mig av svett. Det är ingen som vill byta tröjor med dem efter matcherna för att de är så äckliga. Och det är väl Castore som de har som märke, och de försöker hitta en lösning, men nej, det kan jag tänka mig att det inte är så himla trevligt att springa runt i,
det är helt vansinnigt,
i tröjor som är genomsvettiga och tunga och obehagliga att ha på sig.
Det är ju helt vansinnigt att man inte har liksom alltså prestationsmaterial på den här nivån som
man
är
av det
absolut högsta nivå. Jag tycker det är så märkligt, men ja, de vann trots sina tröjor den här helgen. Newcastle hade en lite kämpig start på säsongen, låg en bit efter, hade också rätt tufft spelschema. Nu har det spelschemat lättat upp lite, kan man säga. Burnley dock bra med den här matchen, tycker jag. Det var ingen överkörning på något sätt. 2-0 till Newcastle hade vi, målet av Almiron, supermål i första halvlek. Jävlar vilken strut. Han gör så där ibland. Han gör inte lika ofta som han gjorde här om säsongen, men till slut så kom den, och sen från straffpunkten från Alexander Isak för 2-0. Men Burnley ser ändå mer och mer ut som ett lag som kan utmana. Jag är såklart inte på övre halvan, men åtminstone om ett nytt kontrakt, trots sin tabellposition.
Ja, precis. Jag tror nog att Kompany är en väldigt skicklig tränare, och det visade han ju också i Championship. Annars hade han inte lyckats sätta saker och ting på plats så snabbt och sen vinna Championship, som ändå är en svår liga att hamna överst i tabellen i. Men det är ju självfallet så att de har haft problem här inledningsvis, och att det till stor del säkerligen beror på att de har många unga orutinerade spelare. Så att vi får väl följa deras utveckling och se om även de kan göra en Luton och komma på banan igen. Sheffield United ser det ju lite mörkare ut för. Men i Newcastles fall så återigen en klubb som bär Europa-ryggsäck nu och ska möta Paris Saint-Germain i veckan. Den matchen kommer man titta på. Men de har ju haft lite problem ändå, det här med att fick väl lite kritik för sina värvningar under sommaren. De fick ju hålla igen på grund av financial fair play och sådär. Men det är egentligen ingen av de fyra värvningarna som verkligen har kommit till sin rätt. Tänker på, alltså Tonali, han säger ju själv att han har känt sig vilsen sen flytten. Och det kan man ju förstå, det är ju en stor omställning att gå från Serie A till Premier League, och särskilt då Newcastle, om man ska skaffa sig ett nytt liv där med allt vad det innebär. Och sen så värvade man då in Livramento och Hall, som ju ändå är lite yngre spelare, de är ju mer för framtiden, och så Barnes då som har skadat sig. Så att även om man förstärkte, så förstärkte man väl inte så pass mycket som man hade hoppats att man skulle göra. Och det blir ju ett problem då i sin tur när man både ska bolla ligaspel och alla andra kupper som man är inblandad i. Så att, ja, vi får väl se hur det ter sig här framöver för Newcastle. Mm.
Ja, Newcastle mot Paris Saint-Germain, det är Saudi mot Qatar.
Tänk om någon hade sagt det för 3 år sedan att de skulle ställas mot varandra. Jag tror inte jag hade inte trott på det riktigt när Mike Ashley fortfarande var vid rodret. Det kändes väldigt långt bort då. Mm.
Den som vinner får Yemen. Usch, det var mörkt.
Rått skämt.
Intressant också match i veckan här på tisdag, Luton Burnley, en riktig 6-poängare mitt bland alla oljestater ute i Champions League.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den ser vi fram emot. Vi har ju en match ikväll också, ska vi säga. Den mot Fulham mot Chelsea. Om det är någon som lyssnar på det här senare i veckan så har ju den alltså inte spelats när vi spelar in det här. Bournemouth ligger också med där nere i botten. De ligger dock 2 poäng före Burnley och Sheffield United. Det blev ingenting utav det hela för Iraola och gänget hemma mot Arsenal. Saka, Ödegård, Kai Havertz kors i taket, och till sist Ben White, 4-0 till Arsenal, som hade en ganska behaglig dag på jobbet, får man säga.
Ja, precis. Kai Havertz fick straffen då alltså, ja. Av Ödegård och Saka är det ju som brukar samsas om att lägga dem annars. Och man vill ju inte låta för lame, men det säger ju ändå något om laget att de faktiskt är ett lag och väljer att göra så, för att de vet om att Havertz verkligen behövde ett mål. Mm. Han såg ju oerhört lättad ut också där han drog in den, så att vem vet, det kanske var precis vad han behövde för att få upp självförtroendet lite. Han har ju på något sätt alltid hamnat, eller alltid, men han har hamnat i många bra positioner på planen. Men så bränner han lägen som han borde förvalta, eller åtminstone göra betydligt bättre. Så att, nej, vi får se om detta får igång honom. Enketia dessutom involverad i de 2 första målen. Han visar också att han kanske inte kommer att starta varenda match den här säsongen, men när han väl gör det så kan han verkligen göra ett gediget jobb. Och sen så Saka då, som man inte ens var säker på om skulle han starta eller inte, för det har ändå funnits vissa frågetecken kring hans fysiska status. Nej, då hoppar han in och gör, eller ja, han finns med i startelvan rättare sagt, och gör sin, är det 87:e raka Premier League-match nu? Det är en helt sanslös siffra. Och om han inte vilas rätt så mycket mot Lens här senare i veckan i Champions League, då, ja, då blir man lite orolig ändå. Han ska ändå hålla en hel säsong, tänker man. Och ja, det känns som att han behöver vilas då när det väl ges läge, för att säsongen är ju trots allt väldigt lång.
Ja, onekligen. Och det här var väl kanske lite grann efter det man... Just efter North London Derby där så var det ju Arsenal som var mest besvikna över krysset, helt klart. Arsenal borde kanske vunnit den matchen. Och känslan var väl att det här var väl det bästa man kunde få efter det. Att få en tydlig, klar 4-0-seger, Kai Havertz får göra mål, ingen förta sig allt för mycket. Man kunde byta lite spelare i andra halvlek, ge Smith Rowe lite speltid och så vidare. Ja, men en perfekt dag egentligen på jobbet för Arsenal, skulle jag säga, efter förra helgen.
De har ju 9 olika målskyttar totalt nu också. De brukar ju dela på det ansvaret, eller gjorde ju det förra säsongen också. Så att det är ju positivt, för att det var ju någonting som lyftes efter mötet med Tottenham, om de inte är tillräckligt kliniska framför målet. Men de har i alla fall många som kan kliva fram, så att de får hoppas att det även sker mot Man City nu nästa helg.
Ja, den blir verkligen någonting att hålla ögonen på. Före vi ska, nej men vi har ett par matcher kvar att avhandla. West Ham United mot Sheffield United 2-0. West Ham kommer inte vara indragna i några nedflyttningsstrider den här säsongen i alla fall. Det kan vi slå fast redan nu, tycker jag. En övertygande seger, och det är klart att Sheffield United är, de är väl mer än Luton slagpåsen den här säsongen, är väl känslan. Vi hade väl dem sist, både du och jag, i våra tips.
Nej, jag hade Luton sist faktiskt.
Du hade det? Ja, jag hade Sheffield. Ja. De är ju, känns som att de är sämre nu än vad de var i Championship. Jared Bowen igen i målprotokollet. Han är verkligen i form, och Thomas Suchek dessutom. Det är en spelare de har saknat lite grann just i målprotokollet. Han gjorde ju mycket mål i början av sin West Ham-karriär.
Kan vi till och med dra en parallell till att Declan Rice inte spelar i West Ham längre? Jag vet om att Rice är en väldigt bra spelare, och han var så himla viktig för West Ham att han kanske nästan var för viktig, att för mycket gick genom honom, vilket har gjort att när han nu har försvunnit så blev det en möjlighet för West Ham och för Moyes att ändå hitta en annan sorts balans som möjligen då passar West Ham ännu bättre. Jag tycker det är intressant bara hur både Bowen och Suchek, som du nämner där, att de har steppat upp sen han försvann. Och det är ju så ibland när man har en spelare som är väldigt så signifikativ och viktig. När han försvinner så ger det nya möjligheter för andra. Det har vi sett i Tottenham också när Harry Kane försvann. Att det öppnar ju upp nya möjligheter, och ja, West Ham gör det bra. Det var ju Moyes, jag tror det var hans 666 Premier League-match. Så att erfarenhet finns det mycket av hos honom. Ja, vad ska man mer säga om Sheffield United? Deras supportrar sjöng typ någonting i stil med "How shit must you be, it's only 2-0. Så att de var inte så imponerade av West Ham, men jag är det i alla fall. Nej, precis som du säger, jag tror att de kommer ha en trevlig säsong.
Ja, verkligen. Vi hade en match igår också, bara en match på söndagen. Det kändes skralt, måste jag säga. Men så var det ju WSL också. Du var ju där och såg. Ja, du såg två matcher igår.
Ja, jag såg först Arsenal och Liverpool, och sen så tog jag tunnelbanan tvärs igenom stan till Chelsea som mötte Tottenham på Stamford Bridge. Så att det var en bra dag. Det var en lång dag. Men,
tung skalp av Liverpool där.
Verkligen. Det var oväntat, men tyckte faktiskt att de förtjänade det. Eller jag tycker inte att Arsenal förtjänade så mycket mer. Det var lite för lättläst, förutsägbart, och de behöver steppa upp ordentligt om de ska knipa den där ligatiteln. De flesta tror ju att det står mellan Arsenal och Chelsea, och sen att vi har Manchester-klubbarna som flåsar där bakom.
Ja, alltså Liverpool en gång i tiden ett framstående lag i damserien i England. Det har inte varit så på ett decennium nu ungefär, och det har väl funnits en hel del kritik mot ägarna där, att man inte har satsat alls i närheten av lika mycket på damlaget som andra klubbar har gjort i samma situation. Nu har ju damerna ändå fått tillgång, de har fått Melwood, alltså gamla träningsanläggningen, att husera på med väldigt fina faciliteter. Så det börjar väl röra på sig där också, kan man hoppas. Jag menar, vi kommer ihåg när damerna spelade på Tranmere's arena, och det gick liksom inte att spela för att gräset var så dåligt, och det ena med det andra var undermåligt.
Jag tycker ändå på något sätt att det rent symboliskt är viktigt att både här och damlaget tränar på samma anläggning. Jag var ju ute på Tottenhams träningsanläggning i fredags och slås alltid av att det måste vara den bästa i hela ligan, helt klart. Den är ju nybyggd och mäktig överlag. Och till och med flicklaget där, akademilaget, tränar på den anläggningen, och jag tror det gör mycket på sig. Jag vet inte, jag tycker att man signalerar på något sätt att här är vi typ lika mycket värda, inte riktigt men nästan, och det kan säkert påverka pojklaget eller akademilaget för pojkar också till det positiva, att de ser att ja, men flickorna får också får också träna här. Jag vet inte, jag gillar det. Jag tycker att alla klubbar ska sträva mot att göra liknande.
Mm. Nej, så kan det absolut vara. Det var i alla fall, Melwood var i alla fall en investering i Dagbladet, för de köpte ju loss, de köpte tillbaks liksom den anläggningen för det syftet, om man säger så. Efter att ha gjort väldigt, väldigt, väldigt lite investeringar i den delen av verksamheten överhuvudtaget. Nej, men matchen igår då, Nottingham Forest, Brentford, två mittenklubbar med lite ångest, kan vi kalla dem så, 1-1.
Ja, har de så mycket ångest egentligen? De har väl ingenting, eller?
Nej, men det är väl två lag som inte har gått så jättebra den senaste tiden. Brentford har väl... ja, de har skrapat upp sina... De hade 6 poäng inför då. Och Nottingham Forest 1 poäng mer, men... Kanske framförallt Brentford hade hoppats på en lite piggare start på säsongen, va?
Ja, möjligtvis. De har väl inte vunnit sen de besegrade Fulham med typ 3-0. Och det var ju inledningsvis på säsongen. Så
ja, det var väl typ du har ju rätt i andra det. Omgången eller något.
Ja, du har ju rätt i det helt klart. Sen har de ju jag tänkte säga att de har haft tufft schema, men de har nog inte det. De mötte Arsenal visserligen i förra omgången, men utöver det så har de inte... Eller det gjorde de inte alls, det var ju ligacupen till och med. Så att, nej, de har väl faktiskt haft rätt överkomligt schema och ändå inte tagit flera poäng. Jag tar tillbaka det. Men i den här matchen så...
Det de fick ju stryk av Everton till exempel häromveckan, ja. Vilket ju var en riktigt, riktigt svag prestation.
Men det som är mest omdiskuterat i den här matchen, det är ju återigen ett VAR-beslut att... Det är ju målvakten Matt Turner där som kliver in på Wissa och det blir ingenting av den situationen. Jag vet inte om du har sett den och vad du tycker om det hela, men det är många som är förvånade över att...
Jag har faktiskt inte sett just den.
Nej, men det är många som är förvånade över att det inte blir någonting alls av det. För att det är ganska tydligt att Turner kommer helt fel in på just Wissa.
Mm. Ja... Det var det. Vi ska kasta in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. The Swedish Magpie skriver: är den traditionella Big Six i princip bruten nu? Aston Villa, Newcastle, Brighton och även West Ham är alla lag som ligger före klubbar som Chelsea och Manchester United den här säsongen. Även förra årets tabellplaceringar visar på liknande tendenser. Och ja, på vissa sätt så kan man väl säga det. Sen så krävs det väl mer än en säsong och en säsongsinledning för att man ska liksom slå fast någonting. Det handlar ju om att vara om kontinuitet där uppe för att cementera sig. Men möjligheterna finns ju, absolut.
Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker ju att man kan inte riktigt prata om Big Six längre. För där måste man ju även räkna in att Newcastle har en massa pengar nu och att
ja, definitivt.
Även om det har gått lite sådär för dem eller det har gått lite upp och ner, så räknar man ju ändå med att de kommer finnas med där uppe långsiktigt sett också. Så att det är bra för ligan, även om det känns som att ligan har delats in i olika skikt nu. Att det på något sätt finns ett bottenskikt och sen så finns det ett par andra skikt också. Att vi kanske inte pratar om Big Six utan det mer handlar om dem olika skikten i tabellen. Men det ska väl mycket till om en av de lite mindre klubbarna exempelvis ska vinna titeln. Det kan man inte riktigt se hända. Så att det finns ju fortfarande en ganska tydlig hierarki i Premier League, även om det är kul att se att det rent sportsligt ändå är spännande varje omgång. Att man känner att de flesta lagen ändå kan plocka poäng av varandra.
Kristoffer Forsmark skriver: är det vettigt att dra slutsatsen att Manchester City redan seglat iväg, som väl jag gjorde förra veckan, när en förlust ändrar narrativet?
Ja, alltså. Ja, nej, men det där blir också sådär, för jag fick väl också en känga för att vi hade väl sagt det i podden att, ja, att det såg ut som att Man City hade... Ja, det såg ut som att de var ostoppbara, men det gjorde det ju också. Men det är ju grejen med fotboll, att det kan ändras från en vecka till en annan. Kolla bara på Everton eller fråga dem. Och det är ju inte det att vi hugger fast att Man City har redan vunnit titeln, men det ska mycket till när Man City har fått upp farten för att de ska sakta in eller ens släppa förbi sig någon. Och det var ju samma sak förra säsongen, att man satt och sa att ja visst, Arsenal har startat säsongen bra, men Man City med, de kommer snart komma igång. Och så satt man och sa det jättelänge, och sen till slut kände man att nej, men Arsenal kanske ändå tar det här. Och precis då kommer kollapsen, Man City springer förbi, precis som vi alla hade trott på förhand. Så att, det är ju så det ofta ser ut. Så att det är ju det man baserar sina... Det är inte ens åsikter, det är bara att man sitter och snackar och diskuterar, och ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Det vore väl konstigt om vi hade rätt om allting. Det vore ju väldigt tråkigt framförallt.
Ja, nej, men det är väl framförallt det. Det är väl två grejer här, och det ena är ju att det är ju också vårt jobb att sitta och tycka saker och slå fast för att göra lite... det blir väldigt tråkig podd tror jag om vi säger nej, vi vet det. Nej, nu är det för tidigt. Nej, så här kan vi inte...
Jag tycker jag är för diplomatisk egentligen.
Jag tycker att vi har en tendens att snarare vara för försiktiga och diplomatiska, att vi borde svinga lite
lite borde vara lite mer grabbiga. Mm.
Och så får man väl käka upp sina ord då. Sen är det ju andra är ju att alltså Manchester City som med skador och på halvfart vinner matcher. Det handlar inte bara om den här säsongen. Det handlar ju om att Manchester City över de senaste 5-6 säsongerna har varit ett lag som tar runt 95-100 poäng och till och med över 100 poäng vid tillfälle konsekvent. Alltså de är ett lag som över så många säsonger har sett så ofantligt bra ut och varit helt överlägsna, man ska vara riktigt ärlig, även om Liverpool har liksom stack upp en säsong och vann en ligatitel. Men om vi kastar in det Karl-Oskar skriver här, det är ju väldigt skönt att Manchester City visar svaghet. Och det får man verkligen hålla med om, därför att jag tycker lite grann som Gary Neville var inne på, att han tippade då Arsenal som segrare inför säsongen, och det här med att ha vunnit en trippel som ju han har varit med och gjort en gång, att det är svårt att mentalt ställa om och ladda om till säsongen efter när man har vunnit allting säsongen innan. Och det är väl den största faran för Manchester City, för att jag menar materialmässigt är de det bästa laget. Det tycker jag inte det råder någon tvekan om. De har den bästa tränaren också. Det tycker jag inte heller det finns någon tvekan runt. Men däremot så kan det vara så här att just nyckelspelare. Vi har en nyckelspelare som redan har försvunnit för lång tid, och det är Kevin De Bruyne. Vi får se när han är tillbaka. Nu har vi Rodri, och då ser vi hur viktig han är, att det finns liksom... Det är ju inte en svaghet att man har världens bästa spelare på den positionen, vilket jag tycker att Rodri är. Men det är kanske en svaghet att när han försvinner så kan man inte riktigt hantera det, vilket jag tyckte man såg i den här matchen mot Wolverhampton. Så att små tecken på att Manchester City kanske inte är prick lika bra som man var förra säsongen. Samtidigt så jag har fortfarande dem som ganska stor favorit att vinna titeln. Den här enstaka matchen med en avstängd Rodri, den tycker jag inte ändrar det egentligen, men så är det ju.
Som sagt, Rodri, han vilar upp sig just nu, kommer komma tillbaka starkare antagligen.
Ja, så är det verkligen. Johannes Wahlman skriver: kommer topplagen satsa mera i ligacupen nu när City är utslagna? Man ska komma ihåg att det här är ju andra förlusten i rad för Manchester City. De är ju nollade med Rodri borta så tidigt, eller blir det fortsatt full rotation? Och jag tror inte att det påverkar de andra topplagens strategi när det kommer till ligacupen överhuvudtaget.
Det beror lite på vem man möter också förstås.
Ja.
Men det vore konstigt om man inte prioriterade Premier League högst. Och sen så längre, om man tar sig längre fram i cuperna, så är det klart att det blir viktigare och viktigare. Men det är ju ändå en utmaning för tränarna att försöka komma fram till hur ska vi belasta truppen. Och man vet ju heller inte vad som för sig går bakom kulisserna. De har ju stenkoll på alla spelare och var de ligger i sin fysiska status. Så att nej, det är onekligen en utmaning. Och Kompany, han la ju fram ett intressant förslag här också under förra veckan och menade på att han tycker att det borde finnas en gräns för hur många matcher spelare får göra totalt sett över en säsong, inkluderat då landskamper. Den som gjorde allra flest matcher förra säsongen var ju Bruno Fernandes, vilket kanske inte är så förvånande gjorde många matcher för Man United och väldigt många matcher för Portugal också.
Mm.
Och Kompany menar på att det är väldigt, ja, men att det sliter mycket på spelarna och att det därför vore bra om man satte ett stopp vid 60 eller 65. Det är ju fortfarande många matcher, men ja, nej, vi får väl se hur det går med det förslaget.
Ja. Det får vi verkligen göra. Nu har vi Champions League i veckan, som sagt, Newcastle PSG, den ser jag fram emot, och mycket annat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka nästa vecka igen. Då ska vi ta hand om, ja, inte minst då, Manchester City Arsenal utan Rodri. Här kan det skrivas narrativ, förstår ni. Det ska bli riktigt spännande. Hör du, Frida, tusen tack för att du var med idag. Tack alla ni som har lyssnat. Vi är som sagt tillbaka snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.